Vad härligt att se er. Vi tar ju inte det för givet längre, eller hur? Att vi får se varann. Det är ju fantastiskt härligt att få komma tillsammans och tillbe Gud tillsammans. Höra varandra upphöja Jesus. Höra varandra be och utgjuta sitt hjärta. Att grotta ner oss i Guds ord tillsammans. Inte för att det är någonting som vi alltid ska göra, utan för att vi vill att det ska forma och förvandla våra liv. Och idag ska vi fundera på det här tillsammans. Vi är i våran serie om vem Gud är. Vad lever vi med för Guds bild? Vem tänker vi att Gud är? Vad har han för egenskaper? Och vi har pratat om Guds barmhärtighet. Och vi har sagt att i Jesus så ser vi ju den fulla uppenbarelsen av Gud. Vi kan inte ha en gudsbild som inte är i linje med det vi ser i Jesus. Och idag ska vi fundera över det här oerhört grundläggande påståendet att Gud är kärlek. Och jag tänker att vi tar vår ingång i det genom lärjungen Johannes. Han som kallas för kärlekens apostel. Han är ju väldigt ung. Ung tonåring när han möter Jesus. Och Jesus kallar både honom och Johannes bror Jakob att följa honom. Han kände nog till Jesus innan det. Och så kommer Jesus och säger följ mig. Och både Jakob och Johannes lämnar sina jobb som fiskare, sin pappa Zebedaios. Och så börjar de gå med Jesus. Och Jakob och Johannes tillsammans med Petrus formar ju någon slags inre krets ganska snart kring Jesus. Även Jesus hade några i den här gruppen av 12 som faktiskt stod honom lite närmare. Som han anförtrodde sig lite mer åt. Och som fick vara med vid några speciella tillfällen. Bara de 3. Till exempel på det som vi kallar för förklaringsberget. När Gud liksom talar väldigt tydligt om Jesus för Petrus och Johannes och Jakob. Och Mose och Elia är där också. Eller i Getsemane. När han tar med de 3 lite längre bort och de får vaka tillsammans med honom och be. Även om det inte går superbra för dem att vaka. Så är det de 3 som är med Jesus. Och när Johannes står nedanför korset, när Jesus hänger där, så står han tillsammans med Jesu mamma Maria. Och Jesus säger, ta hand om henne nu. Hon är din familj nu, säger han till Johannes. Ditt ansvar. Jag kan inte längre ta hand om min mamma, utan gör det du. Så nära var Johannes Jesus. Han är en av dem som först får se att graven är tom. Han skyndar sig dit när han hör ryktet från kvinnorna. Och konstatera att det finns ingen här längre. Och när Jesus lämnar sina lärjungar så är det ju naturligt att Petrus och Jakob och Johannes kliver fram som ledare för den tidiga kyrkan. Paulus kallar dem för pelarna i kyrkan i Galaterbrevet. Men Jakob, han är inte kvar så länge i berättelsen. Redan i kapitel 12 i Apostlagärningarna så avrättas han av Herodes. Och en efter en så försvinner de här pelarna i kyrkan. De som har varit med och varit nära Jesus. Förutom Johannes. Han är enligt traditionen den enda utav lärjungarna som inte dör för att han ger sitt liv i martyrskap. Utan han dör av ålder. En naturlig död. Och han är förmodligen ganska gammal när han skriver det som vi har med i Nya Testamentet av Johannes. Sitt evangelium, sina brev som vi läste redan lite grann från det första brevet och Uppenbarelseboken. Han har kommit till en ganska hög ålder och det som kommer till uttryck i hans skrifter mer än något annat, det är ju det här. Att Gud är kärlek. Han är ju märkt av att ha levt nära Jesus och sen ägnat sitt liv åt att vittna om vad det betyder. Och vad Gud har gjort i Jesus. Så han är otroligt präglad utav det. Till exempel när han skriver så här i sitt första brev. Det som vi läste nyss i bildspelet och lite till. Mina kära, låt oss älska varandra till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud eftersom Gud är kärlek. Det här är ju en av de mest grundläggande verserna i hela Bibeln. Den som älskar känner Gud eftersom Gud är kärlek. Men jag tänker också att risken är ganska stor för oss som är vana att gå i kyrkan. Att vi lite omedvetet och kanske utan att vi själv vill det så går det igång lite grann i våra hjärnor nu. Lite så här, bla bla bla, ja ja, det där kan vi ju. Det där har vi ju hört hundratals, kanske tusentals gånger. Massa predikningar om. Vi har hört i söndagsskolan och det är ju något otroligt basic. Kan vi inte gå vidare till något lite mer djupgående och utmanande? Och jag tror att vi tänker att vi förstår den här versen. Gud är kärlek. Men jag kan garantera dig att vi har inte en aning om vad den här egentligen betyder. Och det är kanske en av de viktigaste insikterna av allt när det kommer till Guds kärlek. Att förstå att vi inte har en aning. Ingen av oss har egentligen en aning om vad det betyder att Gud är kärlek. Och om vi inte förstår att vi inte har en aning, ja då har vi verkligen inte en aning. Är ni med? När det kommer till att förstå det här med Guds kärlek, då är vi helt blanka. Då är vi som små barn, nybörjare, och även om vi har fått erfara Guds kärlek på olika sätt genom våra liv, så är det bara ett ögonblicksglimmer jämfört med vad som faktiskt finns att uppleva. Vi erfar ju Guds kärlek ungefär som myran vid foten av Mount Everest. Den är ju där och rör vid berget. Men han har inte en aning om det här majestätiska, oändliga berget som finns där. Eller vi är som en liten mikroorganism i havet längst upp i Bottenviken. Som inte har en susning om hur stort och mäktigt och djupt och brett det här vidsträckta havet runt hela jorden egentligen är. Jag brottades mycket med den här tanken när jag var yngre. Gud är kärlek och att Gud faktiskt älskar mig. Jag hade svårt att ta in det och förstå vad det betydde och hur borde det kännas egentligen. Men jag har genom åren landat i en övertygelse om att det här faktiskt är sant. Inte för att jag kan förstå hur det är sant, utan för att jag kan vila i att det faktiskt är så. Jag behöver inte längre tvivla på det faktum att Gud älskar mig. Men ju mer man upplever av Guds kärlek, desto mer förstår man ju också att det här är bara att skrapa lite grann på ytan. När vi får vara med om en verklig erfarenhet av Guds kärlek, då är det ungefär som att titta på stjärnhimlen en klar kväll. Vi ser liksom det här oändliga som vi faktiskt kan överväldigas av. Och inte minst genom att vi tänker att det här är ju bara en liten bråkdel av det oändliga universum som faktiskt finns där. Och det lilla vi ser pekar ju bortom sig själv mot någonting som är oändligt mycket större. Så är det att erfara Guds kärlek. Vi får en liten glimt av det och det pekar bortom att det finns alltid oändligt mycket mer att uppleva och erfara. Och därför kan en sån upplevelse eller en sån insikt aldrig bli eller präglas av det här kan jag. Det här har jag hört förut, det här är gammal skåpmat. Utan hur mycket den får uppleva av Guds kärlek så pekar det alltid mot att det finns mer. Och det ger alltid mer smak. Och därför är det så oerhört viktigt att börja där. Att förstå hur lite vi faktiskt förstår. Och att vi aldrig med våran intellektuella förmåga kan greppa det här. Det är helt enkelt otroligt. Och i det fallna tillstånd som Bibeln säger att vi människor också befinner oss i, så kommer vårt förstånd alltid någonstans att protestera mot de här sakerna. Mot sanningen om att Gud är kärlek. Mot sån här typ av undervisning. Och tänka att det kan inte stämma. Det är alldeles för bra för att vara sant. Det kan inte vara möjligt att sanningen om Guds kärlek är så här fantastisk. Det måste finnas en hake någonstans. Det kanske är sant för andra, men det är inte sant för mig. Vårt fallna tankemönster kommer alltid hålla på så. Och argumentera med oss själva och försöka hitta kryphål och ursäkter för att distansera oss från Guds kärlek. Men istället för att argumentera med oss själva i våra huvuden inför den tanken så behöver vi kapitulera inför att vi kan aldrig ens börja förstå Guds kärlek. Och det är helt okej. Vi kan vila i det. Det är därför Paulus ber så här i Efesierbrevet 3. När han ber för församlingen och för alla oss troende. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Guds kärlek går ju bortom all kunskap. Allt det vi kan greppa, säger Paulus. Hur kan vi lära känna det då? Jo, genom att vi får övernaturlig kraft för att kunna greppa det som är ogreppbart. Det är ju det Paulus ber om. Att Gud fyller oss med kraft, övernaturlig kraft och styrka så att Kristus genom tron kan bo i våra hjärtan. Och även om den här kärleken då är oändligt hög och lång och bred och djup så kan vi vara rotade i den. Och det är när vi börjar förstå hur ogreppbart det här är och liksom stöter emot det, det är då vi kan börja greppa det här. När vi börjar förstå att vi kan aldrig omfatta den, vi kan aldrig begränsa den, vi kan aldrig mäta den, vi kan aldrig villkora den eller kontrollera den eller definiera den eller förbättra den eller förtjäna den eller något annat. När det känns alldeles för bra för att vara sant, då är vi på rätt spår när det gäller Guds kärlek. Och Paulus ber att det är det här vi ska vara stadigt rotade i så att den uppfyller oss och omsluter oss. Och är grunden för våra liv. Så att våra liv är rotade i Guds kärlek och hans väsen. Och inte i någonting annat. Och till den grad det är det. Så kommer våra liv också präglas av den trygghet och det välbefinnande. Och den tillit som den kärleken frambringar. Då kan det skaka runt omkring oss på alla tänkbara sätt. Men när vi vet att vi är omslutna av Guds kärlek, då spelar det liksom ingen roll i det stora hela. Ett av de stora hindren för att vi ska förvandlas av och helt låta oss uppfyllas av den här kärleken, det sitter här i våra huvuden. Alla vi människor är djupt påverkade av det som är vårt fall. Det som är våran bortvändhet från Gud och som förorenar hela skapelsen och allt i den. Och det betyder att vi alla, mer eller mindre, lever med trasiga bilder av vad kärlek faktiskt är. Och hur de här trasiga bilderna fastnar i våra huvuden och blir implanterade i våra liv, det ser väldigt olika ut. Men det kan till exempel vara om man växer upp med en pappa som säger gång på gång att jag älskar dig, men som aldrig är där. Den här nära kontakten som borde finnas där mellan pappan och barnet, den finns inte där. Och istället så blir kärlek på något sätt förknippat med separation och avstånd. Eller så har du vuxit upp med en mamma som säger att hon älskar dig gång på gång. Men du märker när du blir äldre i skolåldern, att den där kärleken verkar gå upp och ner beroende på hur det går för dig i skolan. Eller hur väl du lyckas med att spela ett instrument, eller hur bra du blir på någon sport eller någonting annat. Kärleken blir något som är villkorat och som bygger på prestation, och det här planteras in i vissa av oss. Eller så är det långt värre än så. Att du lever med en man som bedyrar att han älskar dig, men som gång efter annan ändå blir våldsam och misshandlar dig. Och kanske är ledsen efteråt och ber om ursäkt, men ändå så blir kärlek för dig förknippat med övergrepp och kränkningar och våld. Eller med en man som är otrogen och som hävdar att jag älskar egentligen dig och det här betyder ingenting. Då blir ju kärlek förknippat med trolöshet, och det planteras in i dig och formar din bild av vad kärlek faktiskt är. Och allt det där och hundratals andra skevheter har planterats in i våra liv och i våra hjärtan och i våra tankar. Så att kärlek blir förknippat med separation och avstånd och prestation och övergrepp eller någonting annat. Och sen hör vi budskap som det här, att Gud är kärlek. Och det är ju inte det nödvändigtvis goda nyheter, beroende på hur vår bild av kärlek faktiskt är. För den bild av kärlek som vi lever med är också den som vi projicerar på Gud och fäster på honom. Den Gud som vi får höra är kärlek. Och när vi tillskriver våra skeva bilder av kärlek till Gud, då blir det ju heller inte omöjligt att tänka att Gud är frånvarande. Eller att hans kärlek är villkorad. Eller att det kanske till och med finns utrymme för övergrepp och kränkningar hos det som är Gud. Och det är utifrån en sån trasig syn på kärlek som vi kan hitta genom hela kyrkohistorien en del skeva teologier om hur Gud faktiskt är. Där man har tillskrivit Gud en hel massa mindre smickrande attribut och säger att det här är för att Gud är kärlek som han gör så här och beter sig så här. Och det är därför som vi hela tiden, tänker jag, frestas att tänka, ja, jag vet att Gud är kärlek, men han har väl också vissa andra drag som jag inte helt kan vara ha förtroende för, eller? Vi lever med den här trasiga bilden av kärlek allihopa, mer eller mindre. Vi fäster den på Gud, och dessutom använder vi ordet kärlek om en mängd olika saker. Precis som vi såg i bildspelet. Vi kan prata om att vi älskar mat, eller älskar fotboll, eller att vi älskar att jogga, eller att jag älskar min fru, men jag älskar också min trädgård. Men jag älskar inte min trädgård på samma sätt som jag älskar min fru, eller som jag älskar att jogga, eller som jag älskar mat. Vi använder ju ordet älska om alla de här sakerna så att vi knappt ens vet vad ordet innebär. Och när vi då kommer och ställs inför en sån här tanke, vad betyder det då att Gud är kärlek och älskar oss? Älskar han på det sättet som vi älskar att jogga, eller som vi älskar våran trädgård, eller som jag älskar min fru, eller hur älskar Gud egentligen? Och i det här läget så är det inte så dumt med en liten lektion i grekiska. Det finns ju en massa lägen ibland där teologer och pastorer kan dra fram det här kortet. Ja, men grundtexten säger så här. Och jag tänker att man många gånger gör lite för mycket av det här. Det är inte alls så viktigt ibland att veta vad grundtexten säger. Det kan snarare bli ett sätt att bara trumfa och döda diskussionen, för jag vet vad det står i grundtexten. Men i vissa lägen så är det faktiskt viktigt. Och det här är ett sånt tillfälle. För vi har ju ett ord för kärlek, och grekiskan har fyra ord för kärlek som alla kan översättas älska eller kärlek. Och det första är det här, storge. Det kan översättas älska, och det betyder liksom att tycka om någonting, att visa ömhet för sin familj, eller att det kan vara att tycka om sin bil. eller att tycka om mat eller någonting annat. Det är storge. Och sen har vi filos. Den vänskapliga kärleken. Det finns ju saker som vi storgar om våra vänner. Men filos är ju någonting djupare än så. Jag har ju ett grabbgäng, vi är väldigt tajta och vi har upplevt otroligt mycket tillsammans. Det finns liksom en delad erfarenhet och verklighet där vi har sett världen tillsammans och gått igenom upp- och nedgångar. Så därför har vi en filos mellan oss. Det betyder ju inte att vi storgar allt om varandra. Utan det finns ju, kan ju finnas saker som jag inte alls storgar om min bästa vän Tobias. Vissa drag och sådana som jag tycker det där är inte jättetilltalande och som jag säger till honom ibland och han till mig och så här. Men vi har en djup filos ändå tillsammans. Och så finns det eros, där vi får ordet erotik ifrån, som är den romantiska kärleken, den sexuella attraktionen eller passionen för någonting. Den som finns mellan makar och som enligt Guds design ska finnas bara där och delas med en människa. Och jag tänker att de här tre sakerna är ju det som tillsammans utgör ett gott äktenskap. Där vi är attraherade av varandra, där vi har saker vi tycker om hos varandra, där vi lever i en djup vänskap och där vi som grädden på moset också har den sexuella attraktionen, passionen. Men när vi talar om Guds kärlek och när Nya testamentet talar om Guds kärlek, då är det alltid agape som används. Och en teolog som heter Paul Eddy, han har definierat den så här, att det är den självuppoffrande, utgivande, villkorslösa, beslutsgrundade kärleken. Den är alltid utgivande, den är riktad mot andra. Den är alltid självuppoffrande, det får kosta på saker att älska på det här sättet. Den ställer inga villkor utan är oförändrad av vad som händer runt omkring och grundar sig i ett beslut, en vilja. Det baseras inte på någonting hos den andra, till skillnad från de andra. Det baseras heller inte på någon känsla. Du behöver inte storga någonting om en människa för att kunna ha agape mot dem. Storge kan till och med stå för sig själv. Det kan vara en människa som vi föraktar. Det kan vara, i det här läget är ju Putin ett givet exempel. Men vi kan ändå storga hans kostym. Han är otroligt välklädd. Jag tycker om hur han klär sig. Men jag tycker inte om någonting annat med Putin just nu. Men det hindrar mig inte från att ha en hållning av agape gentemot Vladimir Putin. Det är den kärleken som Jesus talar om när han säger ni ska älska era fiender. Det är inte baserat på någonting vi tycker om hos dem eller att vi har delat erfarenheter eller några erotiska känslor eller någonting annat, utan det är grundat i ett beslut, i en livshållning gentemot alla människor att jag vill älska dem utan undantag. Det är den mest grundläggande befallningen i Nya testamentet, att älska alla människor med agapekärleken i alla lägen. Och anledningen till att vi ska göra det är för att Gud är sån. Vi älskar därför att han älskar. Vilket för oss tillbaka till där vi började. Den första versen i Johannes som vi läste. Att Gud är kärlek. Han inte bara har kärlek. Det är inte bara någonting han gör. Utan han är kärlek till hela sitt väsen. Han är den här självuppoffrande, utgivande, villkorslösa, beslutsgrundade kärleken. Det är vem Gud helt och hållet är. Om vi faktiskt förstår det på riktigt, att det är sån han är, då förstår vi också att det är omöjligt. Det är omöjligt för Gud att sluta älska dig. På grund av någonting som du har gjort eller någonting som du gör. Eller den där mörka hemligheten som du hoppas att ingen någonsin ska få reda på. Och som ingen vet om. Guds kärlek påverkas inte av någonting utav det. Det går inte upp och ner beroende på vad vi gör eller inte gör. Det är inte en storge-kärlek eller en filos-kärlek eller en eros-kärlek. Även om det finns sådana inslag i relationen till Gud allihopa, så älskar alltid Gud med agape-kärleken. För det är vad han är. Och det finns liksom ingen stoppknapp på det. För det skulle betyda att Gud upphör med att vara Gud. Eftersom han är kärlek och den typen av kärlek. Det betyder ju inte att det inte finns saker som Gud inte tycker om hos dig och mig. Det gör det. Det är snarare så att det finns saker som Gud inte tycker om hos dig och mig och i våra liv. Just på grund av att han älskar med agape-kärleken. Och han vet att det finns saker som bryter ner och förstör oss. Så han behöver inte storga allting om oss för att älska oss med agape-kärleken. Du kan leva i fiendskap med Gud. Och vara fylld med all slags mörker och hat i världen. Och Gud är ändå för dig och älskar dig med den typen av kärlek. Det finns ingenting som du skulle kunna göra för att Gud skulle älska dig mindre än han gör just nu. För att han är Gud. Han kan inte vara på något annat sätt. Och just nu är du föremål för den kärleken. Och det var intensiteten i den agape-kärleken som drev Gud till att bli människa. Att kliva in från den himmelska härligheten som han levde i. Att ge upp den och lämna den och kliva in i den här trasiga världen som vi lever i. Och inte bara det. Utan han bär allt det mörkret och den trasigheten. Och han blir, som Paulus säger på ett ställe, gjord till synd. Och dör en fasansfull död för din och min skull. Och det visar ju hur långt Gud var beredd att gå. Och hur intensiv den här agape-kärleken är till dig och mig. Om du så hade varit den enda människan på jorden, så hade Jesus gjort det här för din skull. Och det sammanfattar Johannes i den här versen. Att det är där det syns. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så om vi inte kan greppa den på något annat sätt, så kan vi veta att där ser vi alltid det fulla uttrycket för den Gud som är kärlek. I korset. Medan vi ännu var syndare. Medan vi var Guds fiender, säger Bibeln. Som inte ville ha något med Gud att göra. Då gav han sitt liv för oss. Så ser agape-kärleken ut som Gud har för dig och mig. Och som han vill att vi ska älska varandra och alla människor med. Och bekymra dig inte för om du inte greppar det. För det är hela poängen. Du behöver inte greppa det för att erfara den kärleken. Och låta den forma ditt liv och förvandla ditt hjärta. Låt den kärleken konfrontera alla lögner som du lever med om vad kärlek innebär. Om vad det innebär att vara älskad. Eller vilka skeva bilder av Gud som har fastnat i ditt inre. Han är här för att han vill möta dig med den kärleken just nu. Och om du behöver och längtar efter en erfarenhet av Guds kärlek, kanske för första gången, så har du möjlighet att göra det nu. Vi kommer gå in i en stund av tillbedjan och förbön och att vara inför Herren. Och det betyder att han är här med sin närvaro. Och den närvaron är den här agape-kärleken. Som är här för att beröra dig. Att ge dig en erfarenhet av den Gud som är kärlek. Om du behöver ett inre helande på grund av saker som du har upplevt som har gjort att din bild av kärlek är trasig. Så kom fram och låt någon be för dig. Låt Gud hela dig med den kärleken. Om du lever i rädsla så driver den kärleken ut all rädsla. Och allt Gud vill göra i ditt och mitt liv börjar vi med att vi säger ja till det. Att vi släpper in Guds kärlek och låter det vara den som formar våra liv och är grunden för det och inget annat. Amen.